Hej och välkomna till Knivpodden, Sveriges enda podd om knivar. Vi pratar om, ja fan jag kan inte heller detta. Helvete jag får börja med.
Vem är det som äter chips?
Det är nog Patrik, det är inte jag.
Hej, vad prasslar. Ta det igen då.
Ja.
Vi får skriva ner den universal så att man kan ha den framför sig.
Den, nu kör vi. Hej och välkommen till Knivpodden, Sveriges enda och bästa podd om knivar. Knivmakeri och allt som rör knivar. Vi som är med här idag är Axel Alfredsson från Alfredsson Knives och Patrik Karlvik från Smedja Aspen och jag Jonas Jonsson från Isa Smedjan. Välkomna!
Tack!
Tack så mycket!
Vad fint av dig att du läser upp ditt eget namn sist.
Ja, men jag tycker det så ska det vara. Jajamän.
Det är jag brukar viska era namn.
Ja, precis. Jonas Jonsson.
Ja.
Hej Jonas.
Ja. Hur är läget då?
Läget är bra.
Bra. Ja. Trötta. Trött i alla fall. Jag är trött.
Trött?
Ja.
Jag med. Jag har haft en riktig jävla skitdag. Men sen har jag ätit marängsviss och nu dricker jag öl och tagit en bak snus, så nu börjar det bli bättre.
Det börjar ordna upp sig.
Ja.
Det var sådana dagar att jag ska bygga ett bord och så ska jag forma ett skaft och det tar 3 timmar.
Ja.
Okay. Och jag gick ut 8:30 i morse och började på bordet. Och sen så när jag liksom började kolla på klockan var 26. Så jag är klar på bordet. Det ligger väl ungefär 100 elektroder. Det är liksom 5 millimeter borta från. På hela jävla golvet.
Bara stor jävla klump i änden på den då kan jag tänka mig.
Ja men det är så här. Det är effektivt fel. Blir en krater då är det bara kasta bort den. Nej fy fan vilket jävla. Det är tur att det inte är. Tillverka bord och sälja.
Ja, men det ordnar till sig, ska du se. Ja. Det är lite övning där med så.
Du borde ha låtit alla pinnar sitta kvar. I bordet där de bara
tar. Ja, det.
Kolla vad jag har gjort. Ja, men absolut. Ja. Vad fan, det är så.
Mm. Ja. Nej, för fan, svetsa, det är... Kul. Det är en konstig sig.
Herregud, ja.
Men så är det.
Det är därför det finns utbildningar i det.
Ja, just det. Du, just det, som mästersmeder, annars får man inte kalla sig själv smed.
Nej, så är det.
Jonas, vill du berätta lite vad vi har i görningen?
Ja, absolut. Vi har ju dratt igång lite Patreon. Så att där får ni väldigt gärna gå in och stötta oss om ni vill det. Det är inga jättesummor, det är 4 euro i månaden ungefär för att det är en spänn. Alltså en starköl kan man väl säga på krogen. En billig starköl. Och det är ju ganska billig driftskostnad skulle jag vilja säga. Så att vad fanns en in där och stöd oss.
Precis.
Ni har inget val, annars kommer det inga
fler. Nej, precis. Fan, för att vi ska hålla på med den här jävla galenskapen så är det ju, behöver det liksom komma in lite kul om mig emellanåt. Så är det ju.
Och det är just en billig starköl som vi 3 får dela på.
Ja, precis.
Det är riktigt.
Det är en riktigt billig öl också. Ja. Jag vet inte ens om jag kan köpa en öl för 40 kronor här.
Nej, det är nog fan sant.
För 10 år sedan kanske, 20.
Ja. Sunkaste frågorna.
När ni kom upp hit och hälsade på mig i min nya verkstad ska vi gå på Dalton Saloon och dricka starköl för 29 kronor.
Nice.
70 centiliter.
Det låter bra.
Jag gillar det.
Det är taget. Ja. Då får, får vi spara alla Patreon-pengar till det helt enkelt. Så har vi hela massa öl.
Precis. Det är dyrt som fan med elektroder. Som
ja.
Nej, men när vi... Ja, nu precis när det här avsnittet kom ut så har vi släppt på Patreon.
Ja.
Så vi kommer länka då avsnittet till vart ni kan gå in om ni skulle vilja känna att ni vill stötta det vi gör och ni tycker om vår podd att vi vill att vi ska fortsätta. Så vore det jättetacksamt. Så. Ja, det är absolut. Väl det.
Mm.
Så vad har ni i glasen då?
Vad har Patrik för konstiga grejer idag?
Jag har inget konstigt. Jag går på en gammal klassiker. En genotonic långburk.
Hur många kartor av dem där har du i garaget?
Det är faktiskt den sista. Jag hade en period när jag hade några stycken i kylskåp, men det är slut. Ja,
de är inte fel. Är de inte. Axel då? Vad är det för roligt?
Inget speciellt. Mitt liv är inte så jävla speciellt. Så det är liksom, det är Eriksberg-karaktärer också. Fast jag har två. Kvantitet före kvalitet.
Japp.
Du då, Jonas?
Ja, ska väl jag vara lite krångligare då. Jag har en, kan fan knappt uttala det. Connemara. En pitad singelmalt från Irland. Turf Moor. Någonting åt det hållet. Jag kan inte uttala det. Det är en apostrof ovanför O-et i alla fall. Jättetrevlig faktiskt. Liten whisky. Mm.
Just det, det går ju bra för vissa. Ja,
jag fick gräva djupt i whiskyskåpet för att hitta något som var drickbart. Så det är mycket fan.
Ja, det fick faktiskt... Eller jag drack en fransk whisky igår. Det är första gången jag dricker en fransk whisky.
Va? Mm-hmm.
Som var jävligt god.
Baguette?
Ja, baguette, så heter den. Ja. Precis. Nej, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det fanns bara 60 flaskor på bolaget. Bara, jag tror det finns en eller två kvar. Mm. Farsan hade i knipen där. Han hade köpt en sån där. Han är ju med en whiskyklubb. Jävligt gott. Mm. Roligt när man får testa avstickare för någon som inte
verkligen.
Är så liksom... Men fransmännen är tydligen de som dricker mest whisky i hela världen. Sett i kompet då. Lite kuriosa.
Jävla alkoholister där nere alltså. Vin och det är champagne och det är whisky. Ja, men det är gött. Man ska leva livet.
Ja.
Livet är goda.
Jajamän.
Vad har hänt i veckan då?
Ja. Vad har hänt i veckan?
Vad har hänt i veckan?
Jag kan väl börja då. Jag har... vad fan har jag gjort? Faktiskt. Nej, men jag har fått lite gjort för en gångs skull.
Skönt.
Ja, det blev lite utskickat så att jag har blivit av med faktiskt i kapp nästan i alla fall. Jag skickade ut den sista majorden här vid den gick ut igår fast det är juni. Men det får man väl ändå säga att det är helt okej en vecka efter. Så att jag ska börja på ny kula nu här imorgon. Jag smidde lite så här kul projekt i fredags, någon integral i en V2, en liten V2-stång. Vi får väl se vad det blir av den. Mm-hmm. Jag härdade tiden lite så, men jag hoppas att harmonen sitter där den ska. Men vi får se imorgon när jag börjar slipa på den. Och en liten nakiru lite så med, så att jag tänkte jag skulle försöka få till det till hemsidan.
Spännande.
Patrik då?
Ja, jag började på en rakkniv.
Ja, just det.
Får se hur det går. Det är ju lite speciellt, minst sagt. Jag har ju inte gjort något sånt innan, så att jag har gjort två träningsexemplar nu. En vanlig rak då, så en så kallad smiley, som är lite en liten böj i. Mm. Var väl det som kund var ute efter, så då tänkte jag att vi måste träna på den slipningen också.
Jag har ju noll koll på rakt
helt annan grej att följa efter en kurva så i de här tunna slipningarna. Men det blir spännande att försöka färdigställa det här provet i veckan här då. Låta lite.
Men de har inte klivit på det alltså tilltänkta stålet materialet eller?
Nej, det har jag inte gjort. Men det tilltänkta är ju det blir med damasksidor.
Mm.
Och ett 2419 kärna tror jag.
Mm.
2419. Nej men, jag tror att det blir ett bra rakstål faktiskt.
Det tror jag med.
Det tar ju faktiskt en väldigt fin polerad ägg.
Ja.
Så det tror jag kan funka bra. Men som sagt, jag ska prova. Jag har det i ett av proverna också, så jag ska testa det hur det funkar att polera upp och så innan jag gör färdig produkt sen. Ja.
Kul med rakkniv göra. Alltså,
jag bara tänkte vara frågad. Alltså, vad fan är det för skillnad på? Är det bättre att ha en svängd ägg än en rak?
De säger att det är lättare att skära sig med en svängd. Så att om du vill bredda ledet lite så här Joker style, så är det nog jävligt bra.
Så är man riktigt hardcore då, så är det, då är det en svängd man ska ha liksom.
Ja, alltså jag gillar ju formen på den svängden. Jag tycker den ser skitcool ut.
Det håller jag med om, absolut.
Men ja, det ska bli läskigt att prova.
Nästa avsnitt så sitter du så här med dubbelvikt.
Lappar varandra. Ja. Nej, så det är lite speciellt. Och sen hade vi smidesdag igår här. Jag och Jakob från Falköping då. Vi brukar smida lite ihop.
Okej.
Okay. Så vi drev ut lite material och ja, fixade ordning lite billigt. Så där. Jag smidde den här integralen som jag visade er.
Ja, just det.
Men den sprack ju lite i hälen tyvärr, så att den fick ju bli en kortare vanlig kniv. Men ja, det är ungefär det. Jag har suttit och polerat lite på ett par blad också, men inget överdrivet. Jag försökte ta det. Jag ville smida lite den här helgen.
Hur mycket is har du förtärt i veckan då?
Jag har inte förtärt någon is i veckan. Eller jo, jag har faktiskt köpt jag har köpt en ismaskin.
Ja.
En sån stor för storkök.
Det var en väldigt ledande fråga.
Ja. Det är nog den bästa investeringen jag gjort på länge.
Kanske kryo i den.
Tyvärr inte. Det håller nog bara strax under nollgradigt. Men det är ju fint att ha alltid tillgång till kall dricka utan att behöva vänta på något.
Oh ja.
Så är det ju.
Absolut. Det tycker jag. Ja. Ni andra då? Vad har ni gjort?
Ja, det vill jag kvar då. Mm. Det är en sån här vecka, jag vet inte, jag tycker inte, jag får ingenting gjort tycker jag. Det är bara jag går runt och stör mig på att jag har så jävla lite. I och med att nu har jag ju även alltså köpt på mig för att försöka förbereda så mycket som det går till nya verkstaden. Och det behöver ju stå någonstans. Så nu har liksom... Nej, för fan. Det är ungefär som att man skulle ha som tjänsteman sitta på en kvadratmeter och så har man en stationär dator på stolen man sitter. Så ska man försöka få ihop det. Så känns det. Så jag går bara runt och är förbannad. Men i alla fall, jag får till en custom kniv. En lite simplare som jag skickar iväg. Och sen så har jag profilerat 4 blad och härla dem då. Som var ju tänkt att bli skaftad och slipad den här veckan också. Men det är, nej, har inte börjat. Och sen så har jag ju hållit på med lite bord och skit och vad det handlar stål till Eschan och till metallkapen. Och fredags var jag förbi till lokalen som jag ska hyra och mätte lite. Och ja, jag har ju målat upp en bild om hur jävla stort det är och hur underbart det är. Och så kommer jag dit och säger, det är inte så stort som det är i mitt huvud. Men det är typ 60 kvadrat, vilket precis. Men det duger ju gott för det jag behöver kunna ha i utrustning och plats.
Ja, visst.
Ja,
gud, så mappade jag upp det där. Och sen så hade jag mina kvitton och så åkte jag hem. Och så tog jag lunch och sen så såg jag att min katt gick och rev runt i någon papper. Då han äter upp den här planlösningen jag skissade upp. Men måtten försvann. Och så har han rivit sönder kvitton till redovisning.
Han var billig då, den katten.
Har han flyttat nu?
Ja, han har flyttat nu. Jag säger, så lägger han här dörren.
Ja.
Nej, han lever. Han kan lära komma in.
Säkert.
Nej, alltså det är väl det jag har gjort i veckan.
Ja.
Si, ska vi köra lite lyssnarfrågor?
Kniviga frågor.
Punkten där ni får komma och ställa era frågor till oss om knivmakeri eller egentligen vad ni vill. Och era tips också. Även. Vi skulle gärna ha fler tips. Det är ju inte så att vi sitter här tre och är allsmäktiga och har liksom alla svar, så rätta oss eller kom gärna in med tips också.
Precis.
Helt rätt.
Patrik, vill du ta första?
Det kan jag göra. Jesper Borg frågar: hur får man ett lufthärdande stål att inte härda efter smide? Det gör man inte.
Nej. Jag tänkte precis säga samma sak.
För att har du ett riktigt lufthärdande stål, typ A2 till exempel, då måste du ju riktigt mjukglödgare efter smide. Mm. Det finns inga alternativ. Även om du stoppar det i vermiculit så kommer det att börja härda innan du kommer ner där.
Mm. Men hur är det då jag som inte smider? Om man tänker de som är lufthärdande. Måste du ha dem på högre temp för smide för att det inte ska spricka då under smide?
Ja, du får ju inte smida på för låg temperatur, nej.
Nej, precis.
Det blir ju lätt att man slår sönder det då. Mm.
Samtidigt så får du oftast inte gå upp för högt heller, för då faller det sönder. Mm. Av det istället då. Många av de här höglegerade stålen, de blir ju som keso när de kommer över 1200, ja, strax i början på 1200 någonstans. Så det är lite kinkigt. Men vill man hålla på med sånt, så varför inte?
Sen är ju vissa av dem lite enklare stålen är ju till viss mån lufthärdande med, alltså 1-19 och de här är ju med, men de är ju lite mer förlåtande än de här är riktigt, riktigt lufthärdande, om man säger. Absolut. Det är ju det är lättare att sen bara ner med dem i vermiculit efter, om man vill det, så får man ju dem i alla fall hyfsat mjuka.
Ja, precis. Det beror på vad vi pratar för någonting. Om vi pratar Rigor eller om vi pratar Arne.
Ja,
i Uddeholms stål då. Eller om vi pratar O1 eller 1-24, 1-25-19, de här som vi använder mycket. A2 är väl motsvarande Rigor, tror jag.
Ja, det stämmer. Jajamensan. Ja, det är det.
Och det är ju också, det blir ju full hårt av att bara, det stoppar du in i ugnen på, ja, säg 1030 kanske. Mm. Och sen tar du ut det, så blir det full hårt bara av att hänga i luften.
Ja. Visst är det så.
Så nej, det beror helt på vad man ger sig på. Och vad man klassar som lufthärdande.
Så korta svar är, det gör man inte.
Nej.
Nej.
Bra. Då går vi vidare till nästa fråga. Eller vad? Skulle du säga något?
Nej, jag skulle inte säga något. Jag skulle bara säga att det är ju kanske inte det man ger sig på heller att smida i första hand. De här riktigt, riktigt ilsket lufthärdande stålen. Alltså så ju, om man inte har bra koll på vad man gör med temperaturer och så vidare. Men ja, nej, det var bara det jag ville tillägga. Det var inget seriöst. Ska jag ta nästa då?
Gör det.
Yes. Kasper Nilsson. Yngre förmåga detta. Han frågar då, tjena, har två frågor. Första frågan, hur bör man eller hur gör ni för att få så stark kontrast som möjligt när man etsar damask? Funkar kaffeets? Man kan väl säga att kaffeets funkar i det sista du gör för att få fram kontrast, om du har etsat med någonting annat innan. Antingen järnklorid eller saltsyra eller vad man då kan ha. Det finns ju, man kan ju använda andra former av syror också för att få då äta lite mer. Du behöver ju vara lite aggressivare syra än just i kaffe för att äta undan stålet, om man säger så, för att få fram ytskillnaden, eller vad man ska kalla det för. Jag vet inte riktigt om hur man ska sätta ord på det.
Men som svar på hans fråga då, så funkar ju kaffet väldigt bra för kontrast.
Ja, det gör det ju, absolut. Ja. Jo, men det är ju helt
så
rätt.
Länge som med allt annat att förarbetet är bra. Så visst, kaffet funkar jättebra. Det svarta blir väldigt svart.
Det blir absolut.
Och det,
ja, men det blir
tar nästan ingenting på nickelstålet liksom.
Nej. Nej. Så är det ju. Sen etsar det ju som sagt inte så djupt.
Men det
är inte meningen heller. Det är ju det är kontrasten du får fram.
Ja. Man får sitta grunden med något. För kaffe tycker jag, alltså det nöts ju. Etsar du bara i kaffe och vill ha den djupa kontrasten som du kan få kaffe, så nöter du bort det bra mycket fortare än om du gör med järnklorid till exempel.
Ja, det är för att du får ett djup.
Ja.
Men du kan ju få ett djup med kaffe med, men då får den ju ligga i 3 dygn kanske kontra en timme järnklorid då.
Ja, precis.
Hur gör ni med kaffe? För nu, jag har ju hållit på med Damaskus, men däremot har jag etsa kolstål för att få riktigt curlsvarta blad. Och så som jag har gjort, jag har ju snabb kaffe. Bara någon skitbillig typ Eldorado. Så extra stark. Och där kanske ha 80% kaffepulver, 20% vatten. Mm. Om inte mer kaffe. Och sen så värme till 60 grader. Och sen så har jag haft det i knivblad, så har jag haft det. Ja, ett dygn.
Mm. Det finns ju många, många vägar att gå. Mm. Många sätt som är bra och många sätt som är dåliga. Så det är svårt att säga vilket som är exakt rätt. Jag föredrar ju att köra det i kallt, alltså att det får stå lite längre. Jag låter det svalna och sen så jag blandar som regel bara upp med varmast jag kan få från kranen, så att det liksom löser upp, och sen så låter jag det stå lite grann och svalna, och sen så ner med det då, sen kan det stå där. Och sen tittar jag till det emellanåt för att se hur djupt jag har, eller hur mycket kontrast jag har, så att säga då. Så att det där finns ju många olika.
Ja, man får väl labba. Ja, ja. Som ni säger, det jättemycket ligger i förgrundsarbete.
Mm.
Och även se till att blad är, tycker jag, märker skillnad. Så har man använt aceton eller annat för att få bort alla fetter och se till att polerat upp det, så tar det kontrasten bättre.
Mm.
Men ja.
Ja, nej, men det är så. Det är som ett labbande.
Lek runt.
Mm. Man måste ju... Man kan ju ha en grund, sen måste man ju hitta sin egen, vad som funkar. För att säger jag att jag kanske har mitt kaffe på 35 grader exakt och så här mycket blandning och det här kaffet, så kanske inte det alls funkar för någon annan.
Nej.
För att det är någon annan. Precis. Det kan vara att vattnet är, säg att det är mycket, mycket mjukare vatten där du har, det kanske påverkar, ja, och så vidare.
Mm.
Utan det är nog mycket labbande.
Ja, och så är det med järnkloridblandningen tycker jag också. Alltså där är det ju väldigt skala, alltså hur koncentrerat man har det och vad som funkar.
Ja, eller
det är ju också, du kan ju liksom köra en lågare blandning, alltså koncentratmässigt, och sen så slipa, så etsar du flera gånger istället. Så leker runt, men kaffe absolut, det ger ju en effekt.
Helt klart.
Ja, ja, absolut. Visst gör det. Ska vi köra vidare på nästa fråga?
Ja, ta den.
Då skriver Kasper även då den andra frågan här. Har sett att Simple Little Life som gör knivblad och stock removal doppar sina knivar i flytande kväve efter han har härdat och tempererat. Gör det någon skillnad att ta ett knivblad till minusgrader? Så att säga frystemperera då, säger han här. Men ja, precis, att man stoppar in det i frysen efter härd för att då, om det gör någon skillnad så att säga.
Mm. Ja och nej. Är väl ett rakt svar.
Ja, absolut.
Det beror ju helt på stål och vad du är ute efter. Vissa stål ger det jätteskillnad att använda kväve. Vissa stål gör det ingenting.
Mm.
Men
ja. För det är väl egentligen alltså när du härdar så kommer du ha en del, beroende på vad du härdar för blad och hur det härdar, att du får en del rest austenit. Och det vill du förvandla till martensit, och då funkar det bra med flytande kväve eller även frysen på vissa knivblad, eller torris, typ i bara torris eller blandat med aceton. Typ ABL som alla vi tre använder eller har använt, får ju en markant skillnad på till och med att bara stoppa in i brysen. Ja, du får en skillnad, men även där har jag kört typ torr i spar. Om du härdar den då högre, för då får du större del av restautensit, och det förvandlas till martensit och blir då hårdare. Så du får ut den där extra hårsena.
Flytande kväve är ju för dig som vill minmaxa varje stål du håller på med.
Mm.
Är det ju. Det är ju något som 95% av makare inte behöver.
Så är det ju. Det är dessutom krångligt att få tag i och dyrt också.
Ja.
Är det ju.
Eller?
Det beror ju på.
Nu ska vi... är det ju inte dyrt för då. Men det är ju,
nu, ska vi, nu pratar vi flytande kväve här. Nu ska vi inte hålla på att dra mig över någon speciell kam bara för att jag har tur.
Ibland med.
Men ja, nej, som sagt, kväve är, kärlen är jättedyra. Kvävet är ju inte heller billigt. Du får ju räkna med 2,5 tusen för att fylla ett 25 kilos kärl. Eller liter kanske det går i.
Ja, det är ju många, jag har faktiskt sett att det är rätt många amerikanare som använder sig. Jag vet inte om de har någon annan form av tillgång på det där borta än vad vi har.
Kärlen kostar en bråkdel av vad de gör här.
Det är kanske därför. Ja,
det är det handlar om. Ja. För att när jag kollade senast med min lokala gasleverantör så skulle de ha, jag tror det var något sånt där 18 000 eller om det var mer för ett kärl. Och nu ska köpa löset.
Ja.
Så att det är ju ett alternativ som inte är så jätteenkelt.
Nej, inte det. Det är ju som du säger, det är ju om man vill minmaxa vissa stål då, så kan det ju vara bra att ha. Men har man liksom inte det, den ambitionen, då finns det ju ingen som helst mening egentligen med att ha det.
Nej.
Om man inte kommer över det billigt då, som vissa gör.
Ismannen skulle man kalla det. Ja.
Det kommer att ha is överallt. Flytande kväve och ismaskiner och fan. Och
ja, när solen kommer hit då kan vi inte smida någonting för då är allting djupfryst.
Nej. Nej, men det finns jättemycket data om det här och på de stålarna. Och söker man på någon stor sort man håller på med liquid nitrogen eller kryo, så finns det nästan alltid i något forum där någon har testat labbar. Och sen går det att mäta resultatet på dig själv också. Till exempel med hårdhetsprovare.
Ja, visst gör det.
Hårdhetsprov och brytprov.
Ja.
Det är så man lär sig vad man gör.
Så är det. Yes. Ska vi köra nästa fråga?
Kör på.
Viking Handcraft. Handkraft frågar. Vilken teknik och typ av handtag tycker ni är enklast / rekommenderar ni till sticktånge? Möjligt att göra en video på någon av era sätt. Och det är något till dig Jonas här, videoman.
Ja, för jag har ju gjort så jävla mycket med den smidesvideon. Jag lovade att jag skulle göra, fan. Jag har ju glömt komma på.
Men det är ju bara att vi länkar ju upp till den här videon som jag vet Robin har lagt upp någon gång. När det sitter en japansk äldre gubbe och gör skott.
Ja, just det.
Det tar, det tar 25 sekunder eller något.
Det ser helt livsfarligt ut.
Vilken jävla maskin.
Ja, fy fan alltså. Att han inte blir av med fingrarna. Men den skulle vi länka till bara för skolskolen då. Men, ja.
Precis. Jag kan väl börja, ja. Nu förutsätter jag då att prata egentligen att han frågar om en kockning. Alltså enklast att rekommendera, det är såklart enklast är ju bara att ta en träbit och bara hål er och trycka in smältlim och så är man nöjd med. Men vill man ha något typ av finish på skaftet, så de här Soul Sharp som jag gjorde med 100, då höll jag på labbaren och kunna hitta ett skaft som i mängd skulle gå fort och vara enkelt för mig att göra. Så det jag gjorde då hade jag vet inte om det i termen kallas VA, men det är så dowel construction, alltså att man har ju, vad blir det på svenska då? Det blir en kil egentligen.
Mm. Ja.
Att man kapar ut, köper rundstav, det finns ju rundstav på Bauhaus. Och sen kapar man fåra i den och sen så borrar du samma diameter in i skaftet. Och sen monterar du ihop och limma så trycker du bara in det där. För en enkel passning. Och speciellt gör man flera så behöver du inte liksom, ska man få en fin passning efter en tånge och borra ut och sitta och raspa ut väggarna och fila liksom, så tar det ju bra mycket längre tid än om att du borrar samma diameter och du kapar bara en fåra. Så det är ett typ av sätt. Och sen så man gör det oktagonala, och har man liksom en bandslip eller något med rak fas som slipas, så kan man ju få till de oktagonala sidorna relativt lätt, men det går ju såklart fila och raspa till också. Eller om man vill rundare då. Och det är ju egentligen lite samma princip, lägg in fasen och sen så tar du ju bara slakt sandpapper, alldeles på slacken på bandslipen och så rundar du det. Och typ brändek är ju väldigt förlåtande. Det är ju, man kan ju ha ganska grovstig finish och sen så bränner du av det. Så ja. Ser du inte vad som har hänt där inne.
Ja, nu ska vi inte avslöja för mycket yrkeshemligheter här. Men...
Nej, jag skojar. Ja.
Nej, jag bara skojar. Nej, men visst är det så. Det är jävligt tacksamt. Ja. Är det ju. Och man kan ju bränna det hur hårt man vill eller icke hårt. Alltså man kan ju bara bränna precis lite på ytan, men man kan ju bränna lite ut på hårt med. Eken är ju väldigt bra så sett. Faktiskt. Det ger inte riktigt samma resultat att bränna björk, tycker inte
har någon av er provat att gjort rökt ek med ammoniak?
Nej.
Jag rökte ek igår. I förrgår.
Maten.
I och för sig så skulle jag kunna bara ta resten då. Jag skaffade det. Nej, jag har inte provat, men jag tycker däremot det är snyggt. Jag har sett. Så det ligger nog på att göra listan och röka ek.
Det ser ut som att det ska gå ganska djupt också. Så det är lite intressant. Faktiskt.
Jag tycker generellt alltså bränna av, det är något jag kör mer och mer nu och mycket, alltså testa runt på olika träslag. Jag har ett träslag, ett exotiskt, lite mara, som tar det hur snyggt som helst när man bränner. Även om det kör bara lite lätt, alltså det är... Ja, det tycker jag är ett roligt sätt att kunna...
Ja, förlåt.
Nej, men att bränna av, att kunna piffa upp liksom. Jag menar, eken, det blir något helt annat. Det blir liksom som ett helt nytt skaftmaterial typ, eller en träslag. Bara av att bränna av det.
Ja, absolut. Visst är det så.
Ja, det blir väldigt trevligt. Det här andra du pratar om, det är ett sånt som har olika, det bränner olika beroende på vart i porerna du träffar med lågan, va?
Precis.
Ja, det är fint.
Ja. Så kan du få även med så här lite flammig ask och sånt som är lite hårdare och sånt. Så om du bränner det så får du ofta fram liksom ränder i det, eller vad man ska säga.
Det blir lite integrerad nästan.
Ja, lite grann så. Jajamensan. Det blir faktiskt jävligt schysst med.
Vad skulle ni säga om en enklare skaftkonstruktion då? Eller tipsa. Alltså det beror ju på...
Ja, alltså det finns ju så många olika sätt. Man kan ju liksom linda med... Alltså tråd. Alltså vad fanns det som helst egentligen. Alltså väldigt enkelt. Om man nu ska göra det. Men det är väl kanske inte riktigt det som är frågan. Jag misstänker ju att det är liksom ett enkelt träskaft. Med sticktång då som han är ute efter, så att säga. Och det är ju som du säger. Ja, jag håller med. Alltså just det här med dowel är ju jäkligt smidigt. Bara borra hål för samma storlek som dowel. Och sågar ju dowel så är det ju liksom färdigt mer eller mindre. Då. Om du har liksom den, du vet vilken... storlek du har på tången, så är ju det skitenkelt att göra. Så sen är det ju bara till att limma fast liksom.
Absolut. Och sen är det ju också någonstans, alltså om man inte har verktygen eller tycker det är jobbigt och svårt, till exempel att man ska borra tre stycken 3 mm hål och så ska man få ner väggarna och så raspa och fila och man lyckas ta tid eller är svårt. Och... En annan grej är att bränna in passningen om man inte har testat det. Alltså du bara... Jag brukar ju... När jag anlöper tången för att få ner hårdheten på den, så brukar jag då bränna av. Beroende på hur mycket ska bort väggarna, kan jag ibland ha liksom en lös tång som jag verkligen värmer upp tills den blir liksom körsbärsröd, och sen trycker jag. Så bränner du ju sönder väggarna och allting, och så får du en bra omslutning kring tången.
Det är ju nästan så att den fastnar.
Ja.
Det är så att det limmar sig själv nästan. Det är ju många gånger man har fått knacka rätt bra för att få ut grejerna. Om man har låtit det sitta lite för länge.
Och göra video, alltså.
Nej, men jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag, för jag hade en kund som frågade för ett tag sedan. Där jag, hur gör du? Mm. Varför skulle testa jag själv då? Så då skickade jag det. Jag kan kolla om jag har den kvar, för i så fall kan jag lägga
ut. Ja, men gör det. Och skulle han vilja säga, alltså, hur man gör med dowel, så ja, när jag gjorde de här 100 knivarna så la jag upp i de här, man kan ju lägga upp typ som story i sin samling.
Ja, precis.
Highlights tror jag det heter. Där la jag upp social, och där visar ju jag när jag gör som med dowel constructions.
Ja, just det.
Och jag skaffade också, och då får du ju lite olika då att kolla på.
Jajamän, helt rätt.
Vi rullar vidare.
Ja. Fan, nu tappade jag den här. Ja, som är sugen på att läsa.
Jag kan ta den. Theodor Stjärnholm frågar. Hallå, jag är en 13-årig kille som sysslar med knivmakeri på fritiden. När jag är i min verkstad brukar jag lyssna på er podd. Jag har tänkt bygga en 2x72 bandslip, eller ja, 50x2000 då i Sverige. Har ni några tips eller förslag på konstruktion så skulle det vara hjälpsamt. Jag tror många kan ha nytta av tips så ni kanske kan ta upp det i podden, Theodor.
Ja, bra fråga. Jag skulle väl säga att ja, generellt sett så är det är rätt ambitiöst projekt att bygga en slip. Det krävs lite grann för att få det till att fungera. På ett vettigt sätt i alla fall. Så att det finns ju en mängd leverantörer idag på 50x2000 slipar då. Egentligen från prisklass 2000 uppåt, sen kanske inte man ska gå på det allra billigaste då, men det finns ju väldigt mycket att välja på.
Jag tror inte, det är som den här bulgariska, eller den här som han, vad heter han, polacken?
Marcin. Min slip.
Ja. Den ligger väl runt 7 billigaste tror jag, va?
Ja.
Det är svårt att bygga en slip billigare än det själv.
Ja, i alla fall om det ska vara bra. Alltså internet ska liksom spåra och dra och vibrera som fan och så här. Det är ju liksom lite det man får tänka på också. Att det ska
samtidigt så förstår jag om en 13-åring inte har 7000 att lägga på en slip. Då kanske man hellre lägger en massa tid.
Ja.
Det är ju där en annan inte tänker. Alltså jag vill ju inte lägga, säg 20 timmar på att bygga en slip. Det kan någon annan göra åt mig för att jag är lat.
Ja, nej men precis. Alltså,
men
så är det.
Det finns ju, det finns ju väldigt mycket bra videos på tuben. Det finns mängder med instruktioner på forum om man söker runt lite. Även i vårat det här svenska smidesforumet
Som
vi har på Facebook.
Ja, smide är ett urgammalt hantverk heter det, va?
Ja, jajamän. Där finns det också flera stycken som har lagt upp steg för steg när de har byggt sina slipar. Och de är säkert mer än villiga att dela information om hur de har gjort och vad de har använt för delar och så vidare. Det tror jag verkligen. För jag har inte byggt någon slip själv, så att jag kan inte yttra mig om det är värt det.
Nej, inte jag heller. Jag
det är som du säger Patrik, allt beror ju på liksom vad det är för utgångsläge. Alltså är man intresserad och vill bygga en slip om man har tiden och man kanske till och med kan få materialet relativt billigt eller har det liksom. Då är det något helt annat. Men liksom att jag skulle bygga min andra slip som någon likvärdigt bygge som jag har nu och köpte på 7000 i grundpris liksom. Det finns ju inte. Alltså jag skulle aldrig kunna göra en likvärdig maskin billigare än vad jag köpte den för.
Nej, så är det. Så är det absolut. Jag håller med.
Men ja, i forum och på tuben finns det ju. Och sen är det ju vad man har liksom, har man inga preferenser eller bara vill ha första slip och är liksom införstådd kanske att man vill byta upp sig eller modifiera den liksom, så fine. För det är ju lite där också, när man har haft en slip så vet man ju dels vilka förbättringspunkter man vill ha och vad man är nöjd med liksom. Och mycket för mig är ju godse, att det är liksom, den ska vara tung. Ja. Och ska man ha mycket stål så kostar det mycket pengar om man får köpa i Sverige.
Så är det ju absolut. Det är ju det ska, grejerna ska ju hålla och det ska inte.
Vibrera. Och bygg den bygg den i måtten 50x2000. Även fast nu att det är likvärdigt så är väl 2x72 är inte direkt översatt samma mått.
Nej, jag tror det är 1830 eller någonting sånt.
Ja. Och det är ju...
För det är ju bara med slipbanden, det är de vi får tag på, det är 50x2000.
Men bygger man den här lättaste konstruktionen med tre hjul, som de flesta instruktionerna är på också, då kan du ju köra de flesta banden i och med att du har ju en spännarm.
Ja, precis.
Ja, absolut. Det är helt rätt.
Ja, vi hoppas att det svarar på det.
Ja, svårt och... I och med att ingen av oss har egentligen byggt våra egna slipar heller, så blir det ju svårt att liksom sväva ut på hur exakt man ska göra. Men som Patrik säger, så tuben och lite forum och så här och kolla runt är nog det bästa man kan göra, att försöka läsa på så mycket som möjligt om man vill bygga själv.
Göra en ordentlig grundritning.
Ja,
Även om man hittar en ritning så kan det vara bra att vara införstådd med alla delar man behöver.
Mm.
Det tror jag. Titta på många olika ritningar. Hitta något som man... Ja. Det här kan jag få tag i saker till att börja med.
Ja, ja det är ju det. Oftast är det ju alltså rör och sånt här är ju inte alltså fyrkantsprofiler om man nu ska köra eller vad man nu ska köra massivt eller vad man vill ha. Så att det är ju kanske inte det svåraste. Det svåraste är ju egentligen hur du ska göra vad kallar man det för? Alltså där du har plandelen och denna delen om man säger så, hur du ska göra för att få till den på ett bra sätt då. Alltså själva den här trekanten eller vad man nu ska kalla det för som är där du har själva slipytan sen då.
Mm.
Många gånger så får man ju kanske hitta på någonting och vattenskära eller laserskära ut den delen då för att få den liksom bra, kan jag tänka mig.
Den behöver ju gärna vara plan också.
Ja, precis. Mm.
Det underlättar ju något avsevärt.
Mm. Ja, det är ju det.
En vanlig bit blötjärn, den slår sig ju ganska fort när det börjar bli varmt.
Ja.
Gör det. Och varmt blir det ju.
Mm. Ja, visst blir det. Det är ju rätt bra att satsa på lite vettigare hjul och sånt med, för att det är ju de här lite billigare, det är ju oftast väldigt dåliga lager i dem, så att de skramlar sönder liksom efter en liten tidsanvändning, har jag märkt.
Det, på tal om det kommer jag ihåg nu när du säger det, att det var någon som byggde slipskärv som sa att han köpte högkvalitets skateboardhjul.
Ah.
Och sen konade han dem lite bara. Det var tydligen ganska bra för.
Det kan jag tänka mig. De är inkapslade och alltihopa också. Så att är det ju ingen skit.
Jajamän. Då har du ju täta lager på en gång.
Precis.
Det är väl ett litet tips jag kom på så här. Som jag läste i alla fall.
Ja, nej, men det är nog helt rätt. För jag menar, det är ju inget skit som är där. I oftast är det ju liksom en 100 pannor snubbe som står på den där lilla jädan. Träbrädan med. Det behöver ju vara rätt vettiga grejer för att den inte ska trilla sönder.
Vi tar sista frågan.
Kör
du, Jonas.
Kör jag. Dennis Axelsson, vår kära värmlänning. Han frågar, satt nu och lyssnade på eran podd, för jävla bra för övrigt, tackar vi för. Och kom på en lite rolig fråga. Vilka eller vilken knivmakare ser ni som eran förebild och kanske även som inspirationskälla? Och där enades vi om att vi skulle ta tre stycken, för vi sa att det var ju väldigt många där.
Så vi?
Om man ens kan ta tre.
Du var inte med i den diskussionen kanske, Axel?
Nej.
Du missade den.
Men då får jag försöka komma på några nu.
Nej, men kör för fan, vi har väl, det var väl mer att vi hade mer än tre, tror jag. Det var väl lite det handlade om.
Jag tycker man blir inspirerad av allt man ser, så det är ju bara att börja köpa
liksom. Lite grann så.
Ja, men början av, ni får köra först, får jag köpa lite tid.
Patrik, kör du då.
Oj. Robin Dahlman. Slipninjan.
Ja, men precis.
Slutar aldrig imponerad faktiskt med den galna geometrin han håller på med. Sen finns det ju alltså, det finns ju mängder med folk som gör supersnygga grejer. Det är ju, vi har ju australiensarna, är det något fel på allihop?
Ja, jag fattar inte.
Oatly, Dimitri, Popov.
Du har ju massa yngre killar där nere med som börjar komma som satan. Alltså, tänk på han Ellad Blacksmithing och de här. Men ja, nu ska inte jag.
Nej, sväva ut direkt. Men det är det, man kan sväva ut på bara visst. Där. Nej, de är riktigt duktiga. Oatly gillar jag allt han slänger ut faktiskt. Han gör väldigt häftiga grejer.
Väldigt speciell stil. Eller man ser ju att det är hans grejer verkligen.
Direkt, det går inte att missta.
Nej, det går inte. Det gör det inte.
Väldigt jag vet inte, Hasenberg gör ju väldigt fint också, kanske inte en jätteinspirationskälla i det jag gör, men man kan inte låta bli att bli så här, man ser de här grejerna från de här som är så duktiga att man, fan jag vill bli bättre.
Ja.
De som har lärt sig det här med formspråket väldigt. Sen vet man ju absolut ingenting om hur de funkar. Eller jag gör inte det. Jag har inte använt någon av de här. Men jag har ju sett på till exempel, ja, tittar man på geometrin på Oatlys och Dimitris grejer så ju, ser det ju bra ut liksom.
De kör ju väldigt mycket. Jag tror Oatly, han har nog väldigt tunna grejer många gånger. Alltså ja, han kör ju väldigt mycket lasergeometri på sina
ja, men det ser så grejer. Ut. Ja. Vad jag har kunnat se.
Det har och det har jag sett med de bilder. Jag har sett lite bilder på någon så här spine. Alltså ryggbild och så där. Det är liksom blixtesmalt även på stora, stora knivar. Då.
Så att, ja, det är tufft.
Ja, det är
kul, kul att få det att funka också.
Ja, han har ju väldigt tajta marginaler med det är ju väldigt vad jag har förstått, jag har aldrig hållit i någon men alltså, vad jag har förstått så är de ju väldigt det är liksom inget fel på dem alltså de är ju liksom klockrena rakt igenom allting är där det ska vara och det är liksom rakt och fint och helt och redigt och så här va, så att ja, jäkligt trevliga grejer.
Ja, det är väldigt fint överlag, jag gillar färgkombinationer och sånt som han gör, så det är nog en inspirationskälla rent så. Man blir alltid lite så här imponerad när det dyker upp bilder från honom. Ja, jag är imponerad av Axel, hans jobb han gjorde här. Också en inspiration att ha den orken med det jättejobbet.
Ja.
När du slängde ut det
där. Vilken jävla Axel pratar nu.
Ja, nej men när du
han är till Axel så.
Ja.
Både Tejan.
Ja, men. Skulle det lämna. Det fick mig att inse hur bra jag är på att svetsa. Tack. Och det kändes bra.
Ja.
Jonas inspirerar mig mycket med sitt smide varje gång. Det är alltid kul.
Kul att höra. Absolut. Ja.
Och det, vi har, nej, det finns för mycket. Jag kan inte välja ut något. Jag tycker att man blir inspirerad av allt man ser. Mer eller mindre. Sen någon gång ibland kan man ju känna att fy fan vad tur att det inte är så dålig. Men det håller vi
för finns både sagt. Högt och lågt. Ja, så är det ju.
Men det är väldigt sällan. Men det, nej det. Det är svårt. Svårt att hitta ren inspiration som är någon speciell så här. Även om vi hann sväva ut lite.
Ja, nej men så är det ju. Nej men jag håller med dig. Det är ju väldigt det är svårt att liksom peka exakt på någon. Så. Men visst, jag kan väl ta några jag med. Jag satt och funderade faktiskt på det lite grann. Bara får välja ut några som jag liksom tycker är inspiration just för mig med det jag håller på med. Och det är ju kanske inte så mycket idag, men när jag började i alla fall så var ju Robin framförallt en stor inspirationskälla för mig med. Alltså just att han är så konsekvent med allting han gör också. Allting är liksom, det är inte vad jag upplever i alla fall så har han liksom inte, han är väldigt, han har inga dåliga dagar. Det är klart han har, men alltså nu förstår jag hur jag tänker. Alltså han är ju konsekvent i sina slipningar. De är väldigt de är jäkligt exakta om man säger så. Och det är ju det han är. Han är ju jäkligt duktig på det. Verkligen. Så att det har ju varit liksom en sån man strävat efter liksom att försöka vara konsekvent på samma vis då. Fast nu har jag ju svävat ut på alla möjliga konstiga jävla håll och kanter. Så att, men absolut. Det, han har alltid varit med där i periferin. Sen en som också inspirerar mig mycket och som har gjort ganska så länge, det är ju Joe Scrum, Halcyon Forge. Mycket för att han håller på med lite samma grejer som jag gör. Han kör mycket Kazumi, han kör lite Damask emellanåt, han kör någon Honiaki någon gång ibland så där, men han kör rätt så blandat. Lite så allätare och det är lite så jag känner mig, för jag vill liksom inte vara låst vid någon specifik grej utan jag vill liksom hålla på med lite av varje. Även om man kanske är lite låst i hur det ska se ut. Så man svävar ju kanske inte ut så mycket med form och så, utan det är väldigt exakt vad jag gör så. Men det är ju, det blir alltså, det är ju man kan blanda upp lite med olika vad man gör. Sen har jag ju även då en ny förmåga, eller ny, han har ju hållit på väldigt länge, men han har inte varit med på Instagram så länge, och det är ju Yannick Pygg. Tror han heter i efternamn. Han är Yannick Couture, heter han på Facebook. Väldigt, 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 väldigt begåvad. knivmakare just med ja, alltså just hur han gör sina blad. Han kör ju enbart liksom Kasumi väldigt exakt varje gång. Allting sitter precis där det ska och så här. Sen vet jag inte kanske just hur performance är, men vad jag förstått så det stålet han använder, det har han ju liksom stenkoll på. Han har ju jäkligt bra heat treat på grejerna, så härdning och värmebehandling på det då, va? Och jag tror ju även att det är många som gillar hans kniv. Han säljer som fasen för tillfället. Så att det är ju ja, men jag, det är också liksom så här. Det har blivit på senare tid nu just det med det här med Kasumi och detta liksom, att det är mycket där att man sneglar lite grann. Se vad han gör då, vad han använder och så här. Det blir ju lite grann så. Alltså, man försöker ju pusha sig själv hela tiden och komma framåt. Och lära sig nya grejer. Och
det är tydligen väldigt ovanligt för knivmakare att göra Kasumi eller göra naturstensfinish på sina äggar överhuvudtaget.
Ja. Det är ju det. Det är ju
många som verkar uppskatta det. Att
mycket fransmän av någon anledning. Du har ju Brian Rakin. Du har ju då nu Jannik. Och sen så är det en annan också. Som jag inte kommer ihåg vad han heter nu bara för det. Men också kör lite samma stil. Även Evan Ansenberger kör ju också lite grann Kasumi. Han kör ju mycket honjaker då. Men det är många fransmän som gör det. De kör mycket det här liksom väldigt distinkt japanska stuket. Eller vad man ska säga då. Med stenfinish och väldigt japanska former på grejerna då. Vilket jag gillar, så att jag sneglar ju mycket på dem då, faktiskt. Sen är det ju, ja, ska man titta på liksom Damaskus här, så har du ju även Marekko Mamasi. Det är ju liksom som är top of the line när det kommer till dem, alltså just mönsterbyggnation eller vad man ska kalla det då. Så jag är ju jävligt duktig. Axel, har du hunnit tänka efter något?
Ja, jag har nog det. Och jag börjar väl där du slutade. Jag måste väl säga att Marekko Mamasi, han som har Mamasi Firearms. Han var nog den första, en av de första knivmakarna som jag liksom började följa på mitt flöde när jag började intressera mig för mer och göra liksom egna knivar. Och jag tycker än idag att liksom allt han släpper är bland de estetiska, alltså mest estetiska vackra knivarna som jag ser. Alltså det är sån jäkla fitting finish och liksom mosaikerna på sina blad är oerhört vackra.
Form och allting är ju helt.
Ja, precis. Alltså det, ja. Och det var min första kockkniv. Den var ju tok inspirerad av Mamasi Firearms. Den såg inte ett dugg lik ut. Men jag satte ribban högt och så följde jag pladask. Nej, och sen så blev det, idag så är det liksom, jag inspireras som du säger Patrik och även du Jonas, alltså jag inspireras av alla, inspireras av er och mycket så blir jag imponerad alltså, som av dig Jonas eller Robin och alla andra som är knivmakare på heltid liksom här i Sverige där det nästan går att ta på, blev jag väldigt inspirerad av och blev det tidigt också. Men just sett till mina egna knivar så försöker jag inte bli influerad allt för mycket av andra knivmakare, bara försöka hitta sättet i det. För det är många gånger när jag liksom har dreglat över någon typ av kniv och så blir det nästan att jag vill göra en likadan, känns det liksom. Det kan man ju göra, men det kanske blir något mer till mig själv. Man får ju labba runt, men jag skulle säga att mycket av mina knivar kommer ju liksom en blandning av flera andra knivmakares knivar. Och det är så det fungerar, liksom. Man hämtar influenser överallt. Men absolut, som ni säger, och där sjunger jag väl unisont i kören, Robin Dahlman. Jag var ju ner och hade var hans verkstad när jag beslutade mig för att starta eget då, när knivmakande. Och han är ju så jävla konsekvent och han är ju verkligen liksom, för mig är det att när sätter han sig sin stämpel på en kniv så vet man liksom att den här är lika 100% som alla andra som han sätter sin stämpel på. Så han är så jäkla konsekvent. Så man kan liksom veta vad man förväntar sig när man köper en kniv av honom. Men sen är det mycket dag kollar jag ju mycket på andra knivmakare som jag tycker gör bra rent affärsmässigt. Som jag försöker influera mer av. Alltså, vad har de gjort för att lyckas? Och där tycker jag typ som Geoff Federer. Tycker ändå, alltså hans knivar tycker jag väl inte kanske är de mest estetiskt tilltalande för mig. Jag tycker de är fin och prestandamässigt vet jag inte. Mm. Men däremot så är han ju jävligt duktig på att bygga varumärke.
Ja, det är han ju.
Han, många kan tänka att många handlar bara för att de vill ha Federer liksom. Mm. Och det är ju superbra för liksom, den största delen av det här eller handlar ju om varumärkesbyggande. Klart man måste ha en bra produkt.
Så är det ju.
Men, jag tror... men annars, ja.
Nej, jag avbröt, förlåt. Nej, men jag skulle bara säga att jag tror att han har ju rätt så, alltså han har ju rätt så stort nätverk med. Alltså just i den branschen där han behöver ha ett nätverk. Ja. Alltså han är ju väldigt mycket involverad i restaurangbranschen och har mycket kontakter och så. Och det, gör ju, det underlättar ju såklart också då. Men som du säger, han är ju jäkligt duktig på att marknadsföra det han gör.
Ja, nej men absolut. Och sen annan också som jag följt länge, Peter Burnt Knives.
Ja.
Om ni vet
ja,
om det. För det är bara, för han är ju liksom, det genomsyras ju hur intresserad han är av makandet och har varit liksom, jag tror han har hållit på i 35 år om inte mer.
Nu, du sa Peter Burt eller nej? Ja, ja precis. Amen. Amen. Ja.
Som gör
Woods.
Ja, precis. Ja. Woods.
Amen.
Som jag vill göra, det är så jävla fascinerad av Woods. Nej, men jag tycker dels gör han skitnygga knivar, så vet jag också alltså, eller det man kan se på typ av geometri. Så att det är liksom allt finns med i tänket. Det är inte bara design liksom.
Nej. Ja, jag är väldigt mycket svärd och sånt, men jag fick en bild, fick en bild av en kund till mig som har köpt en sån här typ värja slash sabel av något slag av en Iwutsu. Ja. Alltså det var det helt, det var sjukast jag sett alltså. Ja. Så jävla fin alltså. Nej men helt galet. Han är ju jävligt duktig på det han gör. Alltså.
Ja, han är ju sjukt duktig.
Ja,
och en annan bara, för jag såg det idag fick jag. Cass Knives, följer ni?
Ja, jajamän.
Såg ni det han la upp idag?
Ja.
Jo, tack.
På Sverige. Alltså det är så här. Det är inte många som alltså, man blir så hänförd om man bara sitter och kollar om och igen.
Ja, det första svärdet han gjorde det var. Tror jag.
Ja,
han skulle väl börja på det andra nu.
Ja, just det. Men då var det kommit då.
Nej, jag fattar.
Nej, fy fan vilket. Det är helt galet.
Mm. Ja, det är lite... Det är helt sjukt vilken finish alltså de kan få på grejerna och inte alltså som en annan alltså just det här som man tänker som på då hans handtag och hjalt och hela den här biten och så alltså det är sån jävla finish på det alltså en annan. Det, jag hade ju inte kunnat ta i en sån grej med mina händer för det hade sett ut som fan. Nej men alltså det hade ju varit liksom fingeravtryck och skit överallt liksom och
du, ser du hur...
och smet och
tänk på det nästa gång du tittar på någonting han visar vilka jävla labbar den karen har också.
Ja, men så är det ju säkert.
De är helt
de,
jävla trasiga.
De vet ju hur det, ja, de vet ju hur det ska hur de ska hantera det. Det är ju likadant som han och det är ju det som är så jäkla fascinerande med tycker jag så alltså, inspirerande också. Titta som då till exempel Rodrigo redan Sfreddo eller någonting sånt. Han är ju brasilianer eller någonting sånt. Mm. Men han har en hembyggd jäkla fjäderhammare som han har gjort själv och det är liksom det enklaste grejen. Och han gör så helt sjukt vackra grejer. Men så att det är ju liksom sånt är ju med.
Alltså det är jag fascinerad över. För vi har ju fortfarande stadiet att när jag ska packa en kniv så får jag inte bort mina flottiga fingeravtryck. Och hår och hushållspappsrester och så är det blod på förpackningen. Det är såhär, vad fan ska jag göra? Måste, alltså, så här, ja, frottea handskar.
Du får sluta skära dig varje jävla gång du slipar.
Ja, men jag är precis lika.
Ni hör, det finns många. Det är...
Ja, absolut. Det är bara att välja en i högen.
Men det är väl ett nytt och tecken. Alltså, då, tycker jag, då är man ju inne i det här för rätt sak. Att man älskar hantverket. Alltså tycker om att göra kniv. Att man kan liksom lyfta fram att man beundras av flera andra.
Ja.
Och inte bara känner sig snäsig att nej.
Nej, visst är det så. Sen kan jag kan ju känna många gånger så här. Men liksom så ser man någonting bara... Och fy fan, nu kommer han med en sån grej. Oh jävla. Och fy fan, vad dålig jag är. Nej men alltså så här då. Nej men det kan ju bli lite motsatt effekt med så här då. Och sen så tar det några dagar som är fy fan, nu måste jag med prova det. Så att det är ju, det är häftigt.
Ja, där känner jag, och det blir bara för det blir sporre. Det har jag som, alltså när jag kollar andras Instagram, alltså flöden, alltså det ser så jävla, alltså det ser ut som ett företag, det ser ut som de har så här långa affärsplaner. Mm. Och det är allt genomtänkt, och så lägger jag upp en bild och så är liksom min foppatoffel med en klipp tånagel.
Ja, det är mycket det är att ta bilder.
Det var rätt kul. Jag hade ju den här jävla daggern jag gjorde. Eller dolken där vid den. Den. Av någon konstig anledning så blev den ju delad på någon sån här jättekonst. Stor typ kniv yxsida aktigt. Och alla kommentarer där bara kolla på händerna. För det var, mina händer såg ut som fan. För det var ju en bild där jag stod och höll i den. Och alla sket i kniven. Det var liksom bara händerna det handlade om. Så det var jag. Fan.
Kolla, det blir jävla grisfingrarna.
Ja, men lite så.
Nej, men det är, och någonstans så säger du någonting. Alltså, för det som jag tycker är så bra. Jag brukar alltid fråga min sambo om kort eller om en kniv eller någonting. För att jag blir så jävla insyltad i det. Så när jag kollar på någonting, då kollar jag bara på en sak. Alltså, en sån sak, alltså, har jag liksom, hänger snorgubbar och det slipdamm och jag sårar mina fingertoppar. Det tittar jag inte på.
Nej.
Men hon ser liksom helheten. Så. Ja. Ta kort är svårt. Det är någonting jag verkligen önskar att jag skulle bli bra och kunna få något som jag kan liksom upprepa flera gånger. Liksom.
Jag testade nu bara för att tala om det. Så drog jag iväg till Caleb Royer. Han ska få editera och köra en liten vad heter det? Redigering på en av bilden, en bild som jag tagit själv då.
Mm.
Så hur det funkar.
Ja, just det. Spännande. Skickade du, hur många kilo massur skickade du?
Alla. Plus en njure.
Plus en njure, ja, precis. Ja. Nej, jag vet inte vad kostar det. Typ. Ja, det, alltså, det är ju inte gratis, är det ju inte. Men det, jag tror det gick på, jag tror han tar typ $100 eller någonting sånt. För då alltså själv tagna bilder som han då redigerar. Men å andra sidan så är det, blir det resultat man förväntar sig. Så är det ju jävligt nice. Plus att han har ju rätt, lite räckvidd och så med, och han skickar ju till alla tidningar och sånt här med då. Mm.
Ja, bara det är ju med.
Ja, absolut. Så att det är ju billigt i långa loppet. Mm. Förhoppningsvis.
Mm. Kommer han redigera bort dina händer?
De var inte med.
Det är bara de kvar.
Ja, ja, precis.
Kolla den där vän.
Åh, fan. Ja. Nej, så är det.
Ja.
Ja, vi kom lite, blev lite sidetrack där. Men, ja.
Ja, men det måste det vara.
Ja, ja. Ja.
Det bjuder vi på varje vecka. Från det slut med vårt skitprat.
Ja, så är det. Och gör man inte det så är det. Tough case. Jobbigt för dig. Nej, men så är det. Men ska vi dra vidare, höll jag på att säga. Men ska vi köra vidare?
Vi gör det.
Och då är det ju, vad händer i veckan här? Vad ska du göra, Axel?
Ja, bra fråga. Imorgon så måste jag, och det finns en, jag måste ju inleda med att städa. Jag ska gå och samla elektroder.
Men det kommer ju ta hela dagen.
Oavslutad plockepinn.
Du får ha en sån.
Nej, men alltså, jag skulle nästan ha tagit kort. För jag stod här också, jag bor ju radiskt länge. Alltså, jag var så jävla förbannad. För det är det här, jag vet inte. Förmodligen är jag bara sämst. Eftersom att det tänder inte och fastnar. Och så står jag så här. Och så var jag hungrig. Och då bröt jag ju bara av dem så här. Och kastade jag dem ut där. Så ligger elektroder överallt. Ja. Så städa ska jag, så det går jag någonting. Och nu har jag sagt, nu bara ut man. Det spelar ingen roll, det får stå på gräsmattan eller någonting tills jag flyttar. För jag kan ju inte göra någon knivar, liksom. Jag har ingen plats. Så jag ska göra någon custom som ska väga 2 stycken i veckan. Och sen så vill jag få upp 2 på hemsidan. Jag håller på med en cleaver och en 240 mm kockkniv. Som jag ska få på webbsidan. Så tänkte jag börja med den här Samaj med nickel som jag köpte av dig, Patrik.
Kul.
Ja, det ska bli roligt. Och där tänkte jag liksom försöka utmana mig själv och göra liksom det yttersta jag kan i fit to finish, bara för att göra något annat och bryta av och låta det ta tid typ.
Mm.
Mer för mig själv då. Så det är väl det som blir veckan.
Mm. Trevligt.
Mm.
Du då, Patrik?
Oj. Ja, jag ska nog ta och slänga på ett skaft på det här kasumibladet jag gjorde. Och förmodligen bara auktionera ut det. Det hade ett par små blemmor och sådär, så att det är inget jag kan känna att jag kan lägga upp och ta full betalt för. Utan, men vill någon betala för det så det är absolut inget fel på det. Det tog en jättebra ägg och det finns ju inga sprickor i själva bladet, utan det är ett par glapp i kappan liksom. på ett par ställen. Så får se om någon är sugen på den. Sen ska jag väl ställa mig och börja nöta ner den här slipfasen på rockkniven. Tänker jag. Jag har nog några timmar framför mig där och träna och arbeta. Ni märker väl om det kommer svordomar för att jag har bränt upp den eller något.
Det blir svordomar och elektroner.
Ja, jajamän. Ja, elektroner brukar jag inte slösa på. De använder jag för att svetsa.
Jaha, okej. Så man gör.
Jajamän. Nej, men annars har jag inte jättemycket som jag vet så här på rak arm. Jo, jag ska smida klart lite. Jag gjorde i ordning laminat med väljärn och det här Böller TVR-stålet som Kastra hade.
Ja,
eller 135 VCRV.
Ja,
jag ska göra några täljblad med det som äggstål.
Mm.
Så det är smitt i ordning laminat för då, så jag ska göra färdigt.
Mm. Kul.
Och sen håller jag på och gör lite sänken till lufthammaren också. Mm. För att underlätta lite annat. Jag ska göra några hålstampar och lite sånt här också. För att...
Smider du dem eller du bara kör dem maskinellt?
Nej, jag smider dem. Jag har en tjock rundstång med Orvar Supreme. Så jag smider ner så nära jag kan då. Sen formar jag det sista på slipen.
Mm.
De flesta sakerna som jag förstått det som man gör i Orvar, de behöver du ju inte härda ändå. För att det lufthärdar ju hela tiden medan du använder det. Det håller sig ju sekt, det är gjort för det.
Ja, precis.
Så det ska jag göra lite också. Om jag får tid till det. Men framförallt slipa på rakkniven. Även mitt huvudsakliga mål. Se om jag kan få till geometrin där.
Mm. Ja, det är inte lätt då. Ja, vad fan ska jag? Ja. Nej, men jag tänkte imorgon ska jag försöka jag får väl se lite vad jag hinner med. Men jag ska försöka slipa färdigt den här Integral Hammond-historien. Se om det blir någonting av den eller om den kastar i bingen, jag vet inte. Det märker vi. Sen har jag väl den och sen någon Nakiri då jag ska försöka färda upp. Jag väntar på lite stenar. Jag tänkte jag vill inte göra den helt färdig förrän jag har fått dem.
Mer sten alltså?
Mer sten.
Säger han
som har beställt också.
Ja, nu ska inte du dra ner mig i samma hål som dig. Jag har ju en lite så här fin kant som jag står och balanserar på. Vad du är ju långt där nere.
Ja, så är det. Man hamnar där förr eller senare. Det är bara till att vänta på det.
Det är nog tydligt det.
Ja. Nej, men det hade jag väl tänkt. Sen är det ju att köra igång med fler ordrar här nu och försöka beta undan så mycket som möjligt. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte när jag bokade upp sommaren här. För jag har mer bokat i juli än i juni och tanten har semester i juli. Så att jag ska försöka jobba undan mycket av det jag har i juli nu istället.
Låter smart.
Så att jag kan försöka ha något litet semesteraktigt i alla fall hade jag tänkt i juli då. Så att, nej, men det är bara till att bunka på. Jag ska försöka snida så mycket som möjligt här i alla fall så att jag får ihop det jag behöver till det och sen kan jag börja beta av liksom. Det är tanken i alla fall. Så det får man väl se. Mm. Det blir aldrig som man planerar som sagt. Så att...
Nej.
Så är det.
Det är universalregeln.
Ja. Mm. Ja. Det är ingen mening att planera för mycket. Det blir inte någonting av det.
Eller att man blir duktigare på att planera in att en och en halv dag gå till något annat. Ja. För jag tänker hela tiden att allt går så jävla fort när jag planerar någonting.
Ja,
allting går så här fort på allting.
Ja,
och sen så är man produktiv 8 timmar. Då står man bara så här och köttar. Och sen så bokföring, Instagram, svara på mail, det finns inte.
Nej, men jag håller med. Så
det måste jag lära mig.
Ja, det är skitsvårt. Det är jävligt svårt. Det är därför jag hela tiden, jag är ju liksom konstant stressad för man hela tiden hamnar efter mådrarna, känns det så. Fast man kanske inte är så jättelångt efter, men det känns ju som man hela tiden har kniven åt strupen liksom. Och det är just precis på grund av det du säger. Mm. Alltså man har svårt att fatta hur jävla lång tid allting tar egentligen. Det är så mycket dödtid hit och dit och massa skit man gör som man inte ska göra egentligen. Hade man stått 8 timmar och producerat varje dag, ja då hade du ju liksom gått. Men det, så är det ju aldrig.
Nej. Det är ju inte det. Men vilken jävla tur att vi har startat en Patreon.
Ja.
Fy fan. Så att ni kan betala vår
lön.
Tid.
Ja, vår lön.
Vi förutsätter, nu har vi ju haft typ 100 lyssnare per avsnitt. Det är ju helt okej. Okay. Men vi däremot så är vi väldigt aktiva lyssnare. Och med tjocka plånböcker, hoppas vi. Så gå nu in.
Som kan ge oss 40 kronor.
Köp en tredjedel öl till oss varje månad nu. Så att vi får stå på vår dödtid. Yep. Och känna och kunna stå till svars för våra samtal. Ja, det här är långsamt. Det kommer gå.
Att det här är okej.
Det här är okej.
Det är jobb detta, det är inte nöjd.
Ja, det är jobb. Vi poddar. Podd, det är framtiden.
Ja, precis.
Ja, det är så man blir rik. Ja!
Yeah!
Ska vi säga så?
Tycker jag.
Och fortsätt, kom in med lyssna frågor och tips. Ja. Det tycker jag är liksom bland det roligaste. Ja. Nu är vi inne på 5:e avsnittet, men det är roligt när ni kommer in med era frågor och tips. Och ja. Fortsätt så.
Bara mata på.
Ja, ja.
Gött. Ska vi trycka på off-knappen?
Mm. Vart sitter den nu då?
Ja, det vet jag inte.
Kan man dra 2:30 med chockot här?
Ja, det blir nog
räcker
det. Ja, det blir nog bra.
Ja, just. Mm. Ja, men då drar jag.
Helvete för dig att redigera ihop ett avsnitt sen bara.
Ja, men det lejer vi bort när vi från
ja,
Patreon.
Ja, precis. Jajamän.
Ja. Ja. Tack och god natt då.
Tack för idag. Ha det gött nu.
Hej.
Hej. Knipodden.